Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad var det där för liten trumloop på slutet? Vad fan?
Jag tryckte ju på fel knapp. Oh, okay.
One, two, three, set it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig, Henrik Andersson och
Christer Hägglund
och Robin Strandberg.
Allting bra?
Ja.
Det... Ja, nu. Det är en sån där stor fråga i och för sig då. Och
allt
sådär.
Är relativt.
Ja, vi kommer komma in på
det. Allt är relativt, men det börjar gå mot jul och vi sitter här och spelar in och jag har druckit ett glas glögg från ICA i och för sig, men ändå. Det blir lite julstämning i alla fall.
Ja, det är december. Det börjar bli lite kyligt. Det börjar komma lite vitt. Ja.
Mm. Usch, det jag fick sopa snö på bilen i morse. Jag tycker inte om det.
Nej, men sånt är livet.
Jag satt i trucken. Jag tyckte att om det här ser ut att vara blött och mjukt, vad bra. Så kom jag, så gasade jag på där med, jag hade bara 20 ton på i och för sig. Men det var ju stenhårt. Utan fjädring. Jävlar vad det studsade. Oj, oj.
Min bil är ju tydligen utrustad med en sån här varningsindikering om att du är förföljd av ormar. För hela vägen till jobbet idag var jag förföljd av två ormar enligt den här lilla varningslampan. Det är en bil och så är det två ormar som förföljer den. Så här. Så hela vägen till jobbet idag var det sån här ormvarning.
Jag kunde inte din personliga assistent hjälpa dig att tyda den där varningslampan?
Nej, det ser ut som två små ormar bakom. Mm, ja. På sommaren har ju bilen i någon sån här sportläge. Då bryr inte den om det slirar i något julhus eller någonting sånt. Men nu på vintern då måste man ha den på, annars kommer man inte från parkeringen.
Mm. Men det är ju faktiskt så att det är inte en varning. Det är att bilen vill att du driftar.
Den håller bara på att bromsa på ena framhjulet med jämna mellanrum. Så det blir en väldigt ryckigare körning än vanligt. Däremot på tal om körning så parkerade jag för någon dag sedan här. Jag var på den lokala ICA-handlaren och handlade lite grann. Så bredvid mig på parkeringen står det en 2020s 5 liters Mustang. En mattsvart sådan där med de fetaste dubbdäcken någonsin sett i hela mitt liv. Jag var tvungen att fråga killen när han kom ut samtidigt som jag frågade om han inte hade den kaxigaste vinterbil man kan åka runt med. Han sa att han hade bara provkört den i en dag. I fjol så körde han en Charger och den var helt hopplös. Det är lite kaxigt av Mustang på vinter.
Mm, ja, faktiskt.
Kanske inte den första bilen man tänker på att men den där blir nog en bra säker vinterbil. Liksom.
Fast den har ju mycket features. Det är bara det att när det börjar bli lite slaskigt med de där jävla jättebakdäcken. Man har ett av hans bakdäck är ju bredare än alla mina fyra hjul jag har.
Ja, och jag menar, tittar man på gaspedalen så lär det ju inte ha fäste.
Typ.
Om man säger så. Vad är dagens avsnitt från det ena till femte kommer ju vara ett sånt här mysavsnitt med oss goa gubbar, så att säga. Eller surgubbar, eller vad ni vill kalla
det. Så griniga gamla gubbar spekulerar, är det heter.
Ja, snillen, nej, griniga gubbar spekulerar. Men i alla fall, vi kommer prata om vad som har hänt. En hel del. Trots att det är pandemi och alla saker och sånt där så har det faktiskt hänt en hel del. Eller hur, grabbar?
Ja. Det är ju ett tag sedan vi spelade in så det har ju hunnit hänt lite faktiskt.
Ja. Men vi kan väl ta och börja med... Eller, ska vi berätta egentligen?
Ja.
Vad tycker ni?
Jo, men det tycker jag väl. Robban, börjar du?
Ja, det var ett litet avbrott där så då tyckte jag att då vill jag... Jag hade lite downtime att jag ville förkovra mig i saker och ting. Så jag har pluggat en massa ljud. Så jag är snart klar att bli, skulle få någon form av utbildad ljudtekniker innan det här är färdigt då. Så det kanske låter lite bättre innan det är färdigt. Det blir ju sådär, jag har alltid pluggat. Så när jag pluggade på Mitthögskolan som den hette då för typ 20 plus år sedan så fastnade jag för det där. Så varenda år har jag har pluggat de senaste 20 åren bara för mitt personliga nöjes skull.
Robban, du menar alltså att nu kommer vi få ännu mer skäll, jag och Christer, när vi tabbar oss med ljuden.
Nej, det är väl det vi ska försöka undvika. Vi ska försöka bli så bra som möjligt. Nej, det är väl mer en sån här redigeringsfrågegrej. Som jag vill bli lite nördig, intresserad i hur så här kompressorer och såna här saker, noise gates och sånt fungerar. Jag vill grotta ner mig lite mer på den hårdvarubiten. Så nu måste man väl skaffa ett rackskåp och hemma snart. Man får väl flytta ut i garaget eller ner i källaren eller något sånt här då.
Mm. Jag kan tänka mig att vi skrapar nog bara på liksom, isytan utav det här.
Jag trodde jag hade hyfsad koll, men jag vet ingenting. Det är liksom bara inte. Jag är en sopa, jag har ingen aning vad jag håller på med.
Ja.
Fast självinsikt är ju trevligt. Det ger ju en möjlighet att lära sig.
Ja, det är det. Ja, men så är det ju. Så är det, helt klart. Jag kan ju säga så att jag har 15 tummar i händerna när det kommer till redigering och sånt där. Så att, nej, det håller jag mig ifrån. Jag pratar mycket. Vi låter det vara där. Helt klart.
Mm. Ja, min anledning till att försvinna ett tag var ju lite tråkigare då. Det var ju att min sambo gick bort den 13 oktober. Och ni som följer mig på Facebook och har sett, en del har ju kanske sett det där. Jättetråkigt och en jättestor förändring för mig och de delarna av familjen som är kvar naturligtvis. Att det har tagit ett litet tag att få någon rätsida på det här. Men nu börjar vi vilja känna att vi är på rätt väg i alla fall. Så att,
ja, men det är skönt i alla fall. Att
lusten att podda kom tillbaka och snacka lite mer emellanåt i alla fall.
Ja. Mm. Ja, men det, alltså, det behövs. Sen är det är jätteskönt att höra att det går framåt. Det här är ju, som du säger, det är en extrem förändring.
Mm. Jo, det.
Och det dog ut. Ja, det dog ut där ett tag. Mm. Men jag känner ändå liksom inte att det är liksom ingenting som har påverkat lyssnarna utåt, så tror jag inte.
Utan nej, vi får se. Ja, vi har ju fått lite glada tillrop. Vi hade ju faktiskt ett färdiginspelat avsnitt som vi la ut i fredags, som ju då spelades in innan det här hände. Mm. Och vi har ju fått lite glada tillrop att vi var tillbaka då när det gick ut. Så att det är ju väldigt roligt att höra. Så nu så ska vi väl försöka få lite ordning igen och köra, och som vi har sagt förut, blanda lite grann mellan de här avsnitten där vi sitter och spekulerar om allt möjligt, och så ska vi fortsätta våra intervjuer och sådär. Vi har ju några som är planerade redan och vi har ju några som vi har pratat med och sådär, så att vi tror väl att vi ska vara på banan ganska snabbt när det gäller de delarna.
Ja, det tror jag, helt klart.
Ja, det är ju bara liksom en koordinationsförmåga numera. Helst vill man ju spela in on location, för telefonintervjuer är all ära, men det blir liksom ett ganska tråkigt ljud i dem. Mm. Och så blir det blir en intressantare diskussion om man ser personen i fråga som man intervjuar också.
Så är det, och där får vi ju se lite grann vad restriktionerna här kommer att säga framöver, men som det ser ut nu så kommer det väl att bli en mix även där, för vi har ju några telefonare planerade också, så att vi vet att ni där ute tycker om våra förarintervjuer och intervjuer med andra människor, så att vi lyssnar på det, så att det kommer att bli sådana.
Är det bara en eller två vi ska intervjua, då kan vi försöka hitta en lokal som är ganska rejäl att sitta med. Det är bara det enda vi behöver, ha ett större bord och längre XLR-kablar i stort sett.
Mm. Jo, så är det ju. Och nu så är det ju faktiskt så att jag har tillgång till en lämplig lokal inne i Sundsvall, så att vi kommer väl att försöka framöver och träffa dem vi vill intervjua i den. Det är en fotostudio, så att och där finns det ett rejält konferensbord och så där. Så att det ska inte vara något problem, utan vi kommer att blanda som sagt lite live och lite telefonare.
Blir lite resor upp till Sundsvall, hör jag, med andra ord.
Mm. Ja,
tycker jag.
Ja, det måste det vara. Nej, men sen, det är samma sak. När man sitter i intervju över telefon så är det väldigt svårt ibland att hitta de här vinklarna och följdfrågorna. Eftersom du inte ser personen i fråga.
Mm.
Och sådär.
Det är det. Och även kontrollera ljudmiljön för den personen också. Robban berättade ju om min stora fadäs när jag intervjuade Magnus Bertling. Att vi fick göra om den intervjun som ju då lyckligtvis blev bättre andra gången innehållsmässigt också. Inte bara ljudmässigt utan även innehållsmässigt. Men det var ju en sån grej där jag inte tillräckligt... inte var tillräckligt noga med ljudmiljön på den andra sidan. Och det är ju ganska viktigt ändå så att så att intervjupersonen hörs ordentligt och sådär. Så att det är lite klurigt med de där bitarna. Vi har gjort en del telefonintervjuer och har blivit jättebra. Men den gången blev det inte bra. Så att då...
Bacon i duschen-incidenten kallar vi den.
Mm, ja,
precis. Fast jag tror inte det var ett handhavande fel. Jag tror det bara var något knas med själva alltså anslutningen via. För det lät bra i början, de första minuterna. Och sen bara totalt haverera ljudet. Mm. Så jag tror inte det var någon som gjorde någon justering. Utan det var nog bara, jag vet inte om det var via Skype eller någonting du körde den intervjun. För något knasade ihop totalt. Så det gick bara inte. När jag till och med pratade med duktiga ljudtekniker som jobbar på Sveriges Radio och folk som sitter i musikstudios hela dagarna, de bara ruskar på huvudet så att det här går inte att göra någonting åt. Det går att ta bort ljudet, men då försvinner även talet. Så då är det liksom bara ett mutat spår. Så.
Ja, nej, men som sagt, vi kommer att fylla tiden framöver här med lite olika varianter, så att det är skönt att vara tillbaka.
Ja, vi kan i alla fall säga så här att ni blir inte av med oss.
Nej.
Det är helt och hållet upp till dem själva om de väljer att lyssna på oss eller inte. För vi tänker i alla fall fortsätta. Sen om det är bara tre personer som lyssnar på det, det vill säga vi tre, det är skitsamma.
Ja, vi kör på.
Det är lite sån mental terapi att hålla på med sådär. Där måste säga att jag har haft ruskigt mycket fritid den senaste tiden, tänkte jag säga. Men det går ju åt några timmar när man är ny på att liksom producera en podd, så är det ju. Man har inte lärt sig alla genvägar i redigeringen och sådär. Så det tar ju lite längre tid än vad det borde göra. Nu borde vi kanske kunna snabba upp den där lite mer. Nu.
Men sen kan du väl heller inte, om vi pratar redigering, du kan väl inte skapa sådana här presets? Som till exempel när du redigerar en bild.
Ja, lite grann går det. Färdiga filter och sånt. Som din röst och Christers röst är ju lite annorlunda. För Christers är väldigt mycket mullrigare än din röst till exempel. Så då har jag färdiga filter som jag bara slänger på era ljudspår sen. Så behöver man inte sitta och tweaka dem. Utan, eftersom din röst låter ju stort sett likadan varenda gång du pratar. Så slänger man bara på de filterna. Och det sparar väldigt, väldigt mycket. Och
nu, det var den där gången han hade lite tajtare jeans som den gick upp två toner.
Ja, men precis.
Ja, och sen när jag blir lite exalterad så pratar man västmanländska och lite dalmål inblandat.
Och framförallt så är det väldigt skönt att höra att du har flyttat in i värmen, Henke.
Ja, det är faktiskt rätt skönt, måste jag säga.
Sitta i bilen och podda i den här kylan tror jag inte är någon höjdare. Det blir mycket sådana här tandskaller man får försöka klippa bort.
Och grannens blick när han går förbi och ska slänga soporna. Den är priceless alltså. Vad sitter han och gör?
Men det skulle lätt undvikas genom att du tog kläder på det.
Ja, det var ju sommaren, så han var naken.
Jaha, okej.
Men det är ju det att alltså, det blir så varmt när man sitter och liksom jagar upp sig. Så man måste ju liksom ha luft.
Mm. Nu tycker jag vi kör igång med driftingen.
Jaså, är det en driftpodd vi håller på med?
Eller förresten, det kanske inte är drifting heller. Men vi kör igång med någonting aktuellt i alla fall.
Jag tycker faktiskt vi börjar med att simma över till USA. Och formula drift.
Nej, jag tänkte att vi skulle börja med någonting som är helt aktuellt. Nämligen Romain Grosjeans krasch i Formel 1.
Det var bra.
De flesta som är motorsportintresserade och alla som lyssnar på den här podden, jag har sett den där, för den har ju vandrat runt lite grann i både YouTube och lite nyhetskanaler och allt möjligt. Och det var ju en fruktansvärd smäll och det vart ju en helt horribel brand och bilen gick i två delar, varav den delen som Grosjean satt i trycktes igenom det här säkerhetsstaketet, så att den var ju framdelen, monokockerna, var ju på andra sidan om staketet.
Det måste bli som en kil som bara liksom gick rakt igenom.
Jag läste en liten utredning idag, för tydligen den där krocken så när exempelvis Felix Rosenqvist gick in i någon mur i Indy så var det flera hundra G, och likadant Kenny Breck var uppe i någon sån här helt hjärndöda siffror på G. Men den här krocken hade tydligen bara varit 53 G, eller bara, men det var 53 G. Och tydligen så var det på grund av att det är tre rader med räcken tydligen, och nosen på bilen hade precis kilats in mellan de två nedersta.
Tre timmen ja. Eller någonting, och i princip vinkelrätt.
Ja, och det tog stopp på 2 meter. Så då kan ni ju tänka dig liksom 200 km i timmen till noll på 2 meter.
Då fick han ju så att säga, dels räckena är designade för att flexa. Där de gör. Men eftersom framändan kilar emellan så blev det ju mer flex och mer att den energin fortsatte. Alltså framåt då, så att säga.
Mm.
Det var det som, ja. Ja, det var ruskigt, men alltså...
Ja, det var det. Och han satt i den där branden i 27 sekunder, var det någon som hade räknat på. Det var lite svårt att se med de bilder vi hade tillgång till, men det var ju någon som hade sett i någon sekvens där, och att han satt i 27 sekunder. Och jag skulle ju vilja... Vi kommer ju att göra poddar om säkerhet framöver här. Vi kommer att göra en med Rickard Johansson. Vi har ju gått ut med en frågeställning om det, om det är någon som har frågor och ämnen att ta upp med Rickard. Och så sen så... Vi måste ju fortsätta att prata om det här med att vi ska ha brandsäkra grejer på oss när vi håller på med motorsport. Alltså,
alltså säkerheten får du inte tumma på.
Vi har ju två ganska lysande exempel på hur bra det kan gå i trots allt, även om det är tråkigt att det händer. Men att förarna i sig klarar. Så dels har vi ju Johansson nere på Mantorp och sen den här olyckan. Nu är det ju två helt skilda världar, men även i driften kan det börja brinna. Och då är det jävligt viktigt att du har rätt grejer och att du har övat på att ta dig i djurbilar och sådana saker.
Precis, det där är en sak som vi inte heller får glömma bort, det här med att öva på att ta sig ur bilen snabbt. Och att det har vi ju pushat för flera gånger förut, att gör det till en grej när ni har klubbtävlingar eller småtävlingar eller någonting. Att köra sådana där, kör en demo och sen kör en liten tävling vem som tar sig ur snabbast och sådär.
Det kan faktiskt vara en grej, ta en SM-tävling och sen på fredag bara som en kul grej ha en sån här publiktävling då att förarna då får, de som ställer upp får testa och se hur snabbt de kommer ut.
Som i IndyCar till exempel, där kan du mitt under en pågående tävlingshelg kan en domare eller en besiktningsman kräva att teamet ska göra en sån här emergency bailout. Så då får föraren strappa i sig bilen in i depån och så har han 5 sekunder på sig att ta sig ur bilen.
Ja, det är bra, det är bra.
Jag lyssnade på Marshall Pruitt podcast idag när jag stod i studion och jobbade, så berättade de att det var någon som hade åkt på en sån där grej, och jag kommer inte ihåg vilken förare det var, men i den där grejen så sitter han ju fast, overallerna har ju kommunikationsutrustningen och allt sånt, de har ju någon sån här navelsträng de sitter i, och han sprang ur sin bil så fort så han slets under den, så den slets ur kommunikationssystemet i hans hjälm, slet sönder. Det här var typ 6 timmar innan start. Det är inte bara ett par öronproppar de där grabbarna kör med. Det är en ganska avancerad grej som sitter ingjuten i hjälmen och sådana saker. Han fick köra med reservhjälm den tävlingen, så han var måttligt road på den där crash court-grejen. Men det är kanske något som de borde börja med i svensk drifting också, göra sådana här pitstops. När de gör en sån här säkerhetsingrepp och välja ut någon eller två förare varje tävling att kolla så att de verkligen lyckas ta sig ur bilen inom utsatt tid.
Ja, kan man inte sätta det som ett krav?
Det är väl ett krav på att du ska lyckas ta dig ur inom en viss tid då? Eller?
Nej, inte. Jag
låter det vara öppet. Jag har inte sett något sånt krav, men det behöver inte betyda att det inte finns.
Men det är också en bra fråga till Rickard i och för sig. Vad han tycker om sådana övningar, sådana regler, krav.
Innan vi avslutar det här med Formel 1 och det, så har det ju dessutom när det visar sig att Lewis Hamilton har covid-19 bekräftat idag. 1 december är idag när vi spelar in oss, så är det ju lite oklart vem som ersätter. Eller det var det tidigare idag när jag hängde med på det här i alla fall. Men Stoffel van Dorn är väl den som är sannolikt som är reservförare åt Mercedes. Men det där kan ju röra om lite grann i den där grytan inför de här sista 2 deltävlingarna. Får se om man missar båda eller bara en.
Det kommer bli lite mer intressant alltså.
Ja, det är jättetråkigt att han har åkt på det här. Jag hoppas han får en väldigt lindrig version. Men samtidigt för F1-sporten så kommer det bli jävligt intressant de 2 senaste tävlingarna. eller sista tävlingen här nu.
Sen kan man ju tänka på hur snabbt det gick. Jag läste om det här senast för en stund sedan. Och då, han testade sig 3 gånger under helgen.
Mm.
För det här. På måndagen då. Då fick han reda på att en kille som han träffade innan helgen hade fått covid. Och då testade han sig. Och då fick han positivt. Sen började han känna av lite grann.
Jag tror att det är Max Verstappen som har bett någon hosta på någonting som Hamilton skulle ta i.
Ja, jo, det är inte omöjligt. För att gå tillbaka till Romain Grosjeans krasch. Tanken är en F1-bil. Den är ju mjuk. Och den sitter alldeles bakom föraren. Men jag har inte sett någon förklaring till varför den... För det var väl den som brast så att det blev att det började brinna.
Nej, det där, de bedömde att det var en slange från motorn som sprutade ut det där bränslet. Det där bedömde de kanske var någonstans i storleksordningen 2-4 kilo bränsle som brann ungefär.
Jaha.
Ja. Det var inte hela tanken, inte för då hade det ju varit inferno som hade varit giganormt.
Vi pratar inte om sån här svanenmärkt miljöklassad tändvätska de kör omkring på så man får gå efter en dunk diesel för att få eld på den bara i sin tur.
Nej, du, den där soppan är nog hemlighetsmixad, blandad. Men aktuellt, nu har vi tagit lite aktuellt. Ska vi ta en säsongssammanfattning nu då?
Ja, det gör vi.
Men då tycker jag vi börjar med, ska vi börja med Formula Drift?
Ja, vi har ju några omgångar kvar att redovisa där som vi av förklarliga skäl då inte har pratat om än. Men femman och sexan där kan väl du prata lite om, Henke. Det var ju du som rapporterade om dem.
Ja, det kan jag. Runda 5, Texas Motor Speedway. Även runda 6 då. De kör ju dubbeltävling hela tiden. Under runda 5 så fick vi ju se Ryan Turk verkligen kliva upp.
Mm.
Han körde riktigt, riktigt starkt med sin ny för året för han då. Toyota Corollan som han kör är ju inte ny egentligen. Då, men han såg väldigt stark ut.
Mm.
Och plockade. Bakom honom fick vi faktiskt se Chris Forsberg. Och nu har inte jag fullt slaviskt, men det jag har sett, han har inte visat sig så mycket. Det är nu på slutet han har kommit.
Mm.
Riktigt hårt. Trea kom Vaughn Gittin Jr. i sin, om vi jämför ettan och tvåans bilar, så kommer då megajakten Ford Mustangen.
Det är som en jävla oljetanke nästan.
Ja, typ. Han kom i alla fall trea. När det kommer till deltävling 6, dagen efter, så var faktiskt Chris Forsberg den vassaste. Mm. Han tog det, men det var stökigt, den tävlingen.
Mm.
Det var mycket hopkörningar och avåkningar. Vaughn Gittin Jr. tog en andra plats. Chelsea Denofa, hans teamkompis, tog tredje platsen.
Mm.
Men rundans största överraskning var ju Adam Elsie.
Mm.
Som verkligen visade framfötterna där.
Mm. Ja, han klev upp lite där. Han hade väl inte gjort bort sig innan heller, men här klev han ju fram och tog sig ändå till topp 4 då.
Mm. Och han blev ju 4 då. Sen.
Mm.
Men det var hårda battles och alltså kampen mot tredjeplatsen, den var vass, riktigt vass tycker jag. Så, finalen på Irvindale då?
Mm. Ja, den lär vi väl ha sett flera av oss, misstänker jag. Mm. Eller förresten, ska vi ta en grej till med Texas Motor Speedway. Jag tänker det här med olika motorsporters eller olika sportgrenars status. När de här höll på och körde sin, kanske var typ topp 8 eller någonting, jag kommer inte ihåg vilken av dagarna det var, då körde NASCAR och tränade utanför då. Eller var det prisutdelningen? Det var ju någonting så att ljudet störde ju.
Ja, det var inte bara det. Dels hade de ju en träning, en öppen träning för förarna som ska köra. Sen hade de något evenemang. Men sen var det ju även så att du kunde ju, du och jag, om vi hade varit där, hade vi kunnat typ så här betala en hög med pengar och fått provkört en NASCAR i ett par varv. Mm. Det var ju massa kreti och pleti som knappt visste vad de höll på med som for runt och förde ett jävla liv där också.
Samtidigt som det var liksom ja, top level drifting på innerplan. Ja, nej, det var lite lustigt. Men Irwindale som sagt, där hade de ju faktiskt lagt om banan lite grann nu då, med någon extra krok där på slutet och lite sånt där. Och då försökte man ju då hålla uppe intresset lite grann genom att man körde då deltävling 7 i pro på fredagen. Men sen så körde man pro 2-finalen då på lördagen och så pro-finalen sist då på söndagen. Tidigare har ju de här dubbel, när det har varit pro 2 också, så har man ju kört pro 2 på fredagen och sen pro efter varandra. Men nu så vill man ju ha finalerna då efter varandra. Och där i runda 7 då så var ju en av dem som hade möjlighet att komma i kapp Gittin var ju faktiskt Fredrik Åsbö. Och han visade ju under fredagen att han tänkte försöka göra en riktig satsning och komma i kapp. Han vann ju första deltävlingen och var ju bra med från början, men har ju dalat lite grann efter det. Men här så tog han sig till final mot Michael Essa som han vann. Så han tog ju det, han gjorde ju det som behövde göras där i deltävling 7. Och så Michael Essa och tvåa som sagt. Och Chelsea Denofa, han höll ju hög och jämn nivå hela tiden tycker jag. Så att han, och han kom på tredje plats.
Mm. Mm.
Så att han, Åsbö skapades ju liksom de bästa förutsättningarna han kunde få till omgång 8 då. Men däremot så blev det lite problem för honom redan där under segerburnouten på fredagen, för då hände det ju någonting med motorn och då fick ju teamet då klämma in reservmotorn. Det är ju inga problem för de där teamen att byta motor över natten, eller de hade ju till och med 1,5 dag på sig.
Ja, de där byter väl motorn på 10 minuter?
Ja, det går fort. Och, men det var ju bara det att den där höll ju inte länge den heller, utan då redan när de skulle träna på söndagen så hörde de lagerknack och vågade inte köra något mer. Då. Så att då missade ju Fredrik all träning. Men teamet då byggde ju ihop en motor av de där två, så att han hade ju en motor åtminstone. Så när det då blev dags för första batten i söndagstävlingen, då gjorde han ju ett misstag. Och det kan väl delvis kanske förklaras av att det var ju fredagstävlingen, då var ju sent på kvällen och det här var på dagen, så att det lär ju ha varit väldigt skillnad på greppnivåerna och sådär. Han hade ju som sagt inte fått ett enda träningsåk.
Och sen de har väl inget kval nu heller, som de har ju, vad ska man säga, antalet körda varv måste ju ha minskat drastiskt i år jämfört med i fjol.
Ja, absolut. Så att, och det där misstaget då gjorde ju det att han inte klarade sig igenom topp 32 batten och därför så slocknade
på den där nivån. Ja. Alltså på den där nivån är det ju också så att har du inte samma förutsättningar, då får du svårt.
Mm.
Så är det ju.
Och det som var så synd med det här var ju att det lottas ju som sagt då på något vis, halvförutbestämt vis det här, nu när de inte har kvalat. Och det som var grejen var ju att om Fredrik hade vunnit sin 32-battle så hade han ju fått mött just Vaughn Gittin Jr. i andra, alltså i topp 16. Så att han hade ju fått avgörandet helt i sin egen hand, inte behövt vara beroende av någon annan, utan då hade han haft möjlighet att slå ut Gittin och så ha liksom, ja, framtida, hade han gått hela vägen då hade han vunnit mästerskapet. Så det var ju riktigt, riktigt synd.
Ja, det måste ha känt väldigt surt för Fredrik att gå ut.
Absolut.
Där.
Absolut. Men ja.
Men det har varit lite grann så där tycker jag den här säsongen. Alltså, när det stämmer, ja men då är han ju vass. Då är han där uppe. Men sen så dippar det. Och det har varit stora dippar på något sätt.
Men Gittin Jr. ledde ju mästerskapet och fram till det här. Och han tog sig fram till topp 8. Och det räckte ju då för att ingen av de andra skulle ha någon möjlighet att komma ikapp. Ode Bakshis vann den här 8:e deltävlingen för Chelsea Denofa med igen. Och Justin Pavlak på 3:e plats.
Det känns som att Denofa är en ganska, även om man inte har någon så extrema toppplaceringar, han verkar vara väldigt stabil.
Mm, han har varit där i år.
Han är liksom där uppe hela tiden och bråkar. Mm. Och det är klart, det ser man ju på slutställningen också. Att,
Man samlar ju poäng. Så gör han ju. Mm. Men vad gjorde Turk då?
Ja, han fipplade ju bort sin egen möjlighet. Och där han körde ju in i Jonathan Nairn. Och
ja, just det. Ja.
Han, gjorde en helt okej lead, men sen så tappade han lite grann i chasen, och när han liksom fick fart på den där lilla Corollan igen, då kom han kapp och ja.
Jag vet inte om han satt och sov i starten, för så där ja, långt efter brukar han inte vara. I fru, när ens bil går väl inte av hacken, men så mycket extremt snabbare är inte den.
Nej.
Så något måste ju ha klatrat där ganska rejält.
Ja.
Han hade helt enkelt synen bortanför när ens bil.
Ja, jag menar, han har ju haft en bra chans att klättra och göra någonting bra ifrån så där, men det blev som det blev då.
Mm.
Ja.
Det var lite roligt man såg inifrån depån när det stod klart att Gittin skulle bli mästare nu när han körde bort så där. Han fattade inte själv liksom, utan det var alla runt omkring fick liksom nästan övertyga honom. Det är klart nu, du har vunnit. Liksom. Han ville på något sätt inte köpa den då nästan.
Nej, det är precis 10 år sedan förra gången.
Det är lite schysst. Och så såg man att hur mycket det betydde för han. Jag menar, det är klart, det betyder säkert
lika mycket för
James Dean när han vinner. Men nu börjar han bli nästan tjötig. Så att säga. Så för FD:s skull så var det nästan bra att Dean inte var där och petade så mycket.
Så slutställningen då blev ju Vaughn Gittin Jr. 540 poäng, Chelsea Denofa 500 poäng, Ryan Turk 484, Fredrik Åsberg 448, Chris Forsberg 429 och är topp 5 där. Och Chelsea Denofa och Vaughn Gittin Jr. kör ju i Gittins team, så att säga, så att med de här RTR-mustangerna. Så det är ju en riktig framgång att bli 1-2.
Och Adam Elsie blev rookie of the year.
Mm.
Vilket han klart förtjänar, tycker jag.
Men det förtjänar han absolut. Och jag har sagt att jag tycker att det är viktigt att få in sådana där som Adam Elsie i Formula Drift. För att han har 3 miljoner följare på YouTube. Och det är många som ser honom som en del av det communityt. Jag vet ju min egen grabb som är strax 17 här. Han tittar ju på Adam Elsie och hans olika skruvningar och bilar och grejer. Och jag menar, det finns mycket ny publik och nya fans att locka till Formula Drift när en sån där förare når välförtjänt framgång.
Jag känner en gammal gubbe som snart är 50 år som också ser fram emot att han ska publicera ett nytt avsnitt, för han är jävligt underhållande måste jag säga.
Ja, men jag tittar också ibland.
Sista avsnittet,
det kanske var mig du menar. För
sista avsnittet när de skruvar av kolfibertaket på driftbilen och får iväg och köpte en julgran, det var riktigt schysst faktiskt.
Ja, det har jag faktiskt inte.
Ja, då har du missat något.
Han fick ju, det jävlade sig lite för honom också, så att han fick ju hyra en bil i sjunde där. Fick han ju ta Odibaxis reservbil.
Han hade väl också en motorstrul här för honom. Men på tal om Odibaxis, det var jag lite förvånad att han är bra.
Mm. Ja, ibland.
Ja, jo, jag menar, han är av eller på. Ändå är en helt jävla lysande, eller så undrar man vart han tog vägen. Men han är fruktansvärt duktig på att köra chase. Jag gillar att se hur han beter sig. Han är jäkligt nära hela tiden.
Ja, han är duktig. Han började ju förra säsongen riktigt, riktigt vass. Men sen sjönk han ju iväg. Så att, ja, nej, en duktig förare helt klart.
Men jag tror även driftingen behöver även i Sverige eller över hela världen sådana folk som kan liksom dra in via stora communities.
Ja.
Vad tycker vi om Formula Drift 2020 då? Jag menar, det var ingen Dean, det var ingen Wiechek, ingen Daigo Saito, inget kval, vilket jag fortfarande inte har fattat.
Nej, inte jag väl.
Delen de gjorde.
En supertråkig bana, jag saknar kvalet, det vart intressantare på grund av att Dean och kompan inte var där.
Mm.
Ja, en bra summering faktiskt. Mm. Ja.
Ja, Daigo Saito kanske jag saknade lite mer, för jag... som är så att säga hyggligt ny genom driftingen. Jag har ju inte sett honom i något tävlingsmotstånd som jag kan utvärdera eller veta någonting om, så att säga. Så det hade varit roligt att se honom mäta sig med de här som jag ändå har följt med några år nu. Dean och Wiechek, eller åtminstone Dean tror jag som sagt att det var bra att han inte var där. Så där tror jag min slutsummering av säsongen blir. Jag tycker att det var jättebra av dem att få till en säsong och att de lyckades ju ändå få till en skapligt rättvis säsong liksom, med de här dubbeltävlingarna på varje ställe och allt det här. Så att det är ju naturligtvis stort ändå. Det är ju, om vi jämför med vad Driftmasters lyckades med till exempel.
All eloge till att de överhuvudtaget lyckades få till någonting egentligen. det var väldigt många övertaggade förare när de körde.
Mm.
Såg det ut som i alla fall? Alltså det var ju väldigt många hopstötningar mot vad man brukar säga, tycker jag.
Ja, sista tävlingen var det väldigt mycket murkontroll utav Fordarna där på slutet, tyckte jag.
Känner om man stod stadigt.
Ja, det verkar ju, men det var ju några som satt sina små plastjapaner i muren, och det var ju bara flis kvar av dem, men Fordarna var det typ så här lite loud rush, och så var det bara att åka vidare med dem.
Ja, nu när vi ändå är inne på Ford då, så var det ju de som tog hem märkesmästerskapet med 1140 poäng, och Toyota blev ju tvåa med sina tredje fjärde plats. 980 poäng och Nissan 716 poäng. Och där, det var väl bra med en Ford-seger. Och när vi diskuterade det här i våran Driftzone-chatt, så hade ju Göran Röjhagen en ganska bra synpunkt på det där. Att det var riktigt bra med en Ford-vinst, eftersom de faktiskt är en av de få biltillverkare som lägger lite pengar i det här och satsar på udda motorsporter, så att de får en framgång och lite payback på den satsningen är väl bra, för de har ju samarbete med Von Gittin Juniors RTR, så att och det här var ju faktiskt bara Fords andra mästerskap, och det var tio år sedan sist, för det var ju Von Gittin Junior också.
Mm. Man kan ju hoppas i framtiden att fler renodlade bilmärken kommer att blanda sig i såna här saker.
Ja, de har ju varit med och hoppat av så att vi får nog faktiskt lyfta oss själv lite grann och försöka locka tillbaka de här stora satsningarna.
När det kommer till kritan så är det ju här mycket, drifting är ju billigare än att köra en VRC-säsong till exempel.
Än en VRC-deltävling?
Ja, det kanske är Formula Drift är billigare än en VRC-deltävling. Ja, det kanske har rätt.
Ja, Toyota då är ju det andra märket som backar upp ett team via Papadakis Racing då. Skulle ju också behöva få ett mästerskap. De gjorde ju en fin insats i år då. 3 och 4 är ju inte fyskam så. Men. Jag gjorde faktiskt en liten maratontabell för märken också. När vi höll på att diskutera inför det här. Då. Där är ju Nissan som leder med 9 mästerskap. Dodge 2, det är ju Samuel Hübinette bägge två. Då. Ford 2, Pontiac 1, Lexus 1, BMW 1 och Scion 1. Det var ju Fredrik Åsbös då, och det är ju egentligen en rebrandad Toyota. Men, ja.
Vad kan vi mer säga om Formula Drift? Det finns väl inte så mycket. Vi har ju inte hört någonting om nästa år heller egentligen.
Nej.
Allt är ju öppet då. Men.
Vi kommer fram dit. Vi har en annan avdelning om hur det kommer att se ut nästa år, där vi kan fiffilura lite grann kring det. Men när det gäller den här säsongen så är jag faktiskt besviken på Fredrik Åsbös säsong. Jag hade hoppats på och jag hade förväntat mig mer. Och jag tycker att det är lite synd att det är 2 stycken händelser som jag tycker var ganska viktiga. Han vann första deltävlingen och han vann 7:e deltävlingen. Men den här sammanstötningen han hade med Matt Field i andra deltävlingen, den blev väldigt viktig. Hade han fått en framskjuten placering även i deltävling 2, då tror jag att det hade kunnat se annorlunda ut. Och så sen då det här personliga misstaget han gjorde nu i topp 32 i deltävling 8. Den får han ta på sig helt och hållet själv. Även fast jag är medveten om att han inte hade tränat så var det ett misstag av honom själv. Så att jag är faktiskt besviken och jag hade förväntat mig mer. Och det hade suttit riktigt fint med en seger då, eftersom den här nya Supran är ju ganska ny fortfarande, så att han hade ju säkert kunnat hjälpa till lite grann i lanseringen av den där borta.
Nästa säsong då kommer det vara ett par Mustanger, någon stackars överbliven Nissan och bara Supran. Man kommer vara så jävla dörlig på att se Supran som driftar, så det finns ingen hejd.
Ungefär som man är på Supran Mark 4.
Ja, men det är nästan som man blir glad när man ser någon äldre Supra. Men alltså det verkar byggas Supra både till höger och vänster. Och det blir kul att se om den är så bra som de tror. För det är väl bara en Supra som inte har havererat hela säsongen. För jag menar, Aspö hade ju något insugsproblem där man kanske inte ska 3D-printa allt bara för att det är lättare. Och då har de väl lärt sig den hårda vägen nu då.
Ja, för jag menar, alltså det blir ju extrema tryck. Så frågan är om 3D-printningen faktiskt är något hållbart i det läget.
Jo, det går att 3D-printa det där, men man måste ju designa det utifrån.
Ja, men det är mycket trial and error, där är det ju, helt klart.
Corollan gick väl inte så superkanon i början den heller?
Ja, ett tag tyckte jag att motorn gick på träningen, motorn gick på kvalet.
Ja, och sen det käkar ju motorer ett tag, den där lilla fyrcylindringen. Men den verkar ju faktiskt ha gått bra för Turk i år. Jag har inte hört så mycket snack om att den har...
Ja, de hade väl, jag såg någon YouTube-klipp de hade där. Då hade de väl byggt om lite andra saker och ändra lustgassystem och såna saker för att den skulle vara mer driftsäker. Den kanske tappade lite effekt, men den varit mer stabil att köra.
Ja, ska vi ta nästa serie i vår årssammanställning?
Den enda tävlingen som var Driftmasters European Championship-serie. Mm. Om vi säger så då.
Precis, det var ju mycket fram och tillbaka där. Vi fick en kalender ganska tidigt. Sen strök man första deltävlingen. Man flyttade första deltävlingen långt fram på hösten. Och sen la man om säsongen helt och hållet. Och innan det var färdigt och så var man ju tvungen att inse att Driftmasters European Championship skulle bli en enda deltävling i Riga.
Och då blev det ju Driftmasters King of Riga istället. Mm. Ja.
Precis. Ja, där vi vann ju James Dean då mot Piotr Wierzek, kommer vi ihåg, från i augusti. Och vi hade ju ett gäng svenskar som var med. Linus och Viktor Joensu. Vi hade Christian Erlandsson. Vi hade Jocke Andersson. Pontus Hartman och Jocke Andersson, ja, precis. Mm. Fem stycken som var där och säkert lärde sig en hel del. Och det var väl en bra tävling. Vi var ju på Mantorp Park och hade Gatubil Drift Series den där helgen, så vi tittade ju inte jättemycket, men det man har sett tycker jag väl ändå har sett bra ut, att det var en bra nivå på tävlingen.
Ja, det tycker jag. Det var ju väldigt, väldigt tajt just finalkörningen då, med James och Piotr.
Det märks att det är två killar som har kört, som har lekt ihop förr, om man så säger. Mm. De har ju kunnat samåkt i en bil, alltså det var ju nästan löjligt att säga.
Och sen tycker jag att det är faktiskt, om vi tar då Jensebröderna och Jocke Andersson då, som, det var väl första gången för de tre.
Mm. Men alltså första gången man åker iväg på såna här stor grejer, så får man åka till den där banan under det här förhållandet. Det har skjutits på, man kanske inte riktigt taggad, och banan var ju som en puckelpist.
Ja, men alltså den banan är ju väldigt guppig. Just där de lägger driftslingan.
Man såg någon bild när de hade fotat längs med banan, och där, det är ju fan meter i nivåskillnad på det stället.
Mm. Ja, snutt på. Ja. Jag tänker på en bild man såg, nu har de ju slätat ut det där, men när man började få se bilder från Riga när de körde sina tävlingar, då var det ju nästan så att de flög på den där kullen när de kommer upp inför sista avslutande svängen då.
Det kan inte vara underlaget som avgör nästan 50% av hur det går.
Nej, banan får gärna vara teknisk, men den ska ju inte vara undermålig så att...
Nej, du ska inte bara åka ner med en rallycrossbil för att ta runt den.
Nej.
Mm, men det var ju som sagt idel kända namn där uppe i toppen. Wierzek och Zalewski och Dean och de där. Så att ja, vi får väl... hoppas att det blir något mer nästa år. Vi återkommer även lite grann till det då, i vår lite framåtblick på slutet här. Men det var i alla fall det med 2020.
Jag har inte sett någon info. Har ni hört någonting om Piotr och James?
Vad de ska tänkte att vi ska återkomma lite grann till det också på slutet där.
Ni ser, jag är snabb. Ja.
Ja, det enda jag har hört är väl att de skulle väl gå separata vägar, som jag uppfattar.
Ja, de delar på sig, har de gjort, absolut.
Ja, det har de gjort. Ja, i alla fall, James Dean blev då Driftmaster King of Riga 2020. Mm. Om vi flyttar lite närmare till oss då, med Gatubil Drift Series.
Mm.
Den var ju lite blandad. Vi hade en norsk version av GDS, och så hade vi en svensk version.
Tanken från början var ju att vi skulle köra en tävling, eller från början var ju tanken att det skulle vara ett vanligt år, men ja, sen hände ju det där. Men att när vi hade corona-anpassat säsongen, så var ju tanken då först att vi skulle köra en deltävling på gatebil track day på Mantorp Park och sen en deltävling på Rudskogen och så skulle de bästa ifrån de två mötas på en finalomgång också då på Mantorp Park.
Mm. Mm.
Men det var ju fortfarande stängt då i Norden så att det gick ju faktiskt inte. Men det var i alla fall två lyckade event på Mantorp Park. Vi var ju alla tre på båda dem och jag tycker att det var två riktigt trevliga event faktiskt. Och ja, jag tyckte det var en del bra körning.
Oh ja.
Det blev klart mycket bättre än vad jag trodde när jag åkte ner.
Mm. Kan man faktiskt säga. Så var det så. Första gången då i augusti så var det ju bara svenskar med. Och då var det Mikael Johansson som vann, Andreas Lilja tvåa, Johan Ingvaldsson trea, Jimmy Gustafsson fyra, Patrik Frey femma och Andreas Staberg sexa. Sen då fram i september så körde vi igen och då var det ju den här mörkerkörningen, kvällskörningen när vi skulle sända livestream och det var ju en spännande utmaning för både för oss och framförallt för förarna naturligtvis. Men,
ja, det var väl diplomatiskt sagt.
Ja, men slutresultatet blev ändå ganska bra.
Ja, ja. Oh, ja.
Ja, det blev det, tycker jag. Och det var lite komiskt när vi kom ner. Så tittade vi på belysningen. Då hade de inte ställt i ordning det. Och då bara, no Jesus, hur ska vi lösa det här?
Mm. Nej, det var, min mor brukar säga svart som ett sotararsle advent. Och det var det faktiskt.
Ja, så. Det var nog två steg till, tror jag.
Men i alla fall då så tog vi oss igenom den tävlingen och då var det Andreas Lilja som vann före Tony Averstedt, Joakim Andersson, Kasper Christensen från Danmark och Alexander Granlund. Så att en grej som jag bär med mig från GDS 2020 det är ju att jag tycker att Andreas Lilja har klivit fram till att bli en förare som levererar riktigt fina resultat mot bra motstånden. Vi får faktiskt komma ihåg att Andreas var trea i Sverigecupen 2018.
Ja, han har tagit rejält kliv måste jag säga.
Ja, han tog ju liksom klivet förbi RM då i och med att det inte blev någon RM 2019 och då blev han åtta i SM och så nu då tvåa och etta i de här två GDS-deltävlingarna 2020. Det är riktigt bra gjort av Andreas och kul att se och jag hoppas att han fortsätter att satsa och ha bra stöttning så att vi kan få se vart det här kan ta vägen någonstans.
För han har ju tagit alltså, gigantkliv.
Ja, låt säga att det blir ett SM och ett gatebil nästa år. Alltså det blir en vanlig säsong. Vart vill du se han då?
Ja.
Jag skulle vilja se han kriga i SM. Jag tror att han skulle göra riktigt bra ifrån sådär.
Det där är ju en svår grej. Vi har ju pratat lite grann det här om hur olika serier värderas utomlands och sådär. Att det är en större merit att komma bra till i SM om du vill ut till DMEC eller liknande och sådär. Så att, nej, jag skulle vilja se han göra riktigt, riktigt bra resultat. Alltså pallresultat i SM först. Skulle jag.
Ja, befästa det först ja. Och sen, ja.
Precis, och på den där kvällstävlingen då så var det ju lite dramatik också där när Victor Joensus bil tog eld som vi sa tidigare. Så att det blev ju och den effekten då vart ju jättemycket förstärkt av att det var kväll så att det syndes väldigt tydligt. Så att det där blir en kväll att komma ihåg i alla fall.
Oh ja. Och det är alltid synd att det går så... Saker händer, men Victor var ju snabbt ute.
Ja, det var ju liksom... han var fruktansvärt snabbt ute i bilen. Det märks att det är någon som har övat på det vi pratade om förut.
Mm.
Jag kan ju säga så här, jag skulle inte klara av att komma ut på flera minuter. Jag tror inte ens jag kommer in i bilen.
Jag tänkte säga, du ska vara glad om du lyckas ta dig in i bilen i början.
Ja, och har man väl kommit in, då sitter man där. Liksom. Nej, det är all heder alltså.
Det var bra att det gick så pass bra som det gick. Jag är jätteglad att han inte varit skadad. Nej, man mådde liksom fysiskt illa av att se en sån där sak hända.
Jag brukar ju lyssna på våra kollegor i Forsa-podden och Jakob Engelmark där. Han brukar ju alltid, han har ju ett talesätt där. En liten brasa piggar alltid upp.
Jo,
och då menar han ju alltså ett motorhaveri så att det flammar till liksom. Eller ja. Någonting. Men det där fastnar lite i halsen på honom nu med Romain Grosjeans grejer. Så att... Han skulle fundera om han skulle fortsätta använda det där uttrycket.
Mm. Oh, oh,
ja. Men nu hoppas vi att vi slipper se någon braser på ett tag här.
Ja. Vi vill se som, vad heter den där stackaren som sköt motorn när vi var nere i fjol där som nu någon fick några riktigt snygga bilder på.
Ja, Joa Pöytel
också. Ja, sånt kan jag tänka mig. Ja,
för det ser ju dramatiskt ut på stillbild.
Ja, oh, ja.
Men den där flamman var ju så snabb som man hann ju nätt och jämt se den.
Ja, nej.
I verkligheten liksom.
Det var nästan rent under att man lyckas fånga den på bild, för så snabbt var det.
Ja, en skitsnygg serie före och en skitsnygg serie efter. Jag missade precis den biten. Ingen bitter över det hela. Nej, nej.
Ja, även norrmännen då körde ju Gatubil Drift Series lite grann, Rudskogen i augusti. Och där då så var det Andreas Övergård som vann, Tor Anders Ringnäs tvåa, Simon Olsen trea, Stian Björgängen fyra och Ole Mårten Davanger femma. Det roliga där är ju att jag tycker att det är en salig blandning av gamlingar och nykomlingar och en lite mitt emellan. Nej, men Tor Anders Ringnäs och Ole Mårten Davanger har ju haft framgångar nu, eller haft framgångar, Tor Anders är ju gammal i gamet och har haft framgångar tidigare, men Ole Mårten Davanger är ju gammal norsk mästare för ett par år sedan här och hade ju slagläge på att bli Gatubil Drift Series mästare, men han havererade ju motorn inför finalen 2019, så den chansen gick om intet. Andreas Övergård är ju en sån här kille som har haft riktigt bra form under hela den här säsongen. Han gjorde ju bra ifrån sig i norska mästerskapet också, NDC. Så det är kul. Och så då två stycken ganska nya killar inom den här elittävlingsnivån, Simon Olsen och Stian Björgängen. Så Simon Olsen, han har ju byggt också en ny Supra, men han tävlade ju med sin gamla bil här på Rudskogen. De lanserade ju den bilen inför Rudskogen här, så att jag, mitt armanöt, trodde jag att han tänkte tävla med den och var ju helt tänd på att se den där liksom. Och så visade det sig att de rullade bara ut den och visade den och sa, nu har vi varit först i Norden, eller först i Europa med att bygga en driftingbil av en sån här. Och så
det var väl inte ens en motor igen?
Det tror jag nog att det var, men jag vet inte om den var helt körduglig faktiskt. Det ska låta osäkert, men de tävlade inte med den.
Måste man inte tävla med den för att det ska gillas, tycker jag?
Jo, man kan ju tycka det, men ja. Fast de var ju för sig först om att presentera. Om man säger så, ja.
Stian Björgängen är ju en kille som vi har sett en del på gatubil när vi har varit runt både i Norge och han har väl även varit på Mantorp Park några gånger, tror jag. Två stycken likadana gamla Supra Mark 4 som de kör med, han och hans kollega. Kul att det går bra. Han ska väl göra en satsning på Gatubil Drift Series som jag fattade nästa år.
Ja, vi får verkligen hoppas. Det är ju mycket, det är ett jättestort, typ enormt frågetecken kring nästa år, så det är liksom inga. Swedish Drift Championship då, SDC, som alla tittar på. Det blev det ju absolut ingenting av.
Nej. Det sket sig.
Ja.
Det var ju en del turer fram och tillbaka där och vi fick lite olika upplägg. Vi fick ju höra lite fler grejer än vad många andra fick, eftersom vi var ju tänkt, eller vi var ju samarbetspartner och sända livestreamen då, så att vi var ju med i vissa av de där diskussionerna och det var ju lite ändrade upplägg och man slog ju i princip dubbelknut på sig själv då för att kunna lösa det här på något vis. Men den första juli så kastade man in handduken och det var ju då att flera förare hade ju hoppat av då på slutet. Och orsakerna till det var ju lite olika saker. Och en del hade ju sponsorer som hade fått dåligt med pengar på grund av, eller kanske inte fått dåligt med pengar, men åtminstone var rädda att få det. Att man såg som en extrem osäkerhet framgent, så att man inte tyckte att man hade råd att satsa de pengar man hade tänkt. Och så sen så vet jag att det var minst ett par stycken som saknade delar som inte kom fram på grund av att det var lockdowns på olika ställen, utan de blev flera månader försenade.
Det var ju ett ganska bra beslut att packa ihop hela serien och inte försöka göra någon sån här King of Riga lösning av det hela. Så att säga.
Nej, det blev nog det rätta, tyvärr. Men tråkigt var det.
Det är bara att hoppas på att det blir att folk slutar slicka på varandra och hosta varandra i ansiktet och så det blir någonting nästa år.
Ja, Pavel Korpelinski, han har ju inte legat på latsidan i alla fall, utan han lyckades ju gå och bli mästare i Drift Open i Polen istället.
Ja, han fortsätter starkt framåt han.
Ja, han gör det. Och han... jag vill inte kritisera Pavel på något sätt, men jag kan konstatera att det här med att ha press på sig i sista deltävlingen kanske inte passar honom riktigt. Vi har sett det här i Sverige förut och här då så sista deltävlingen så kvalade han nämligen som nummer 15. Och det var ju kanske inte riktigt det han hade tänkt sig, men han tog sig in i stegen i alla fall. På näst sista
platsen. Pavel brukar ju normalt sett vara ganska stark på kval.
Mm. Precis, men ja, han tog sig in i stegen och sen så kom han igång och körde bra i elimineringen så att han vann faktiskt den där deltävlingen och blev Drift Open mästare. Så att han fick ett mästerskap med sig i alla fall den här konstiga säsongen också. Så att det är bara att lyfta på hatten för Pavel och gratulera.
Ja, det är bra med tanke på att kvalar man in på 15:e plats, då får du ju möta alla som då har bättre flyt på banan, så att säga.
Ja, det blir en liten halvsvettig helg.
Mm.
Ja.
Han har ju rätt mycket rutin att liksom falla tillbaka på när det väl kommer till kritan, så att säga.
Och... ja, för när han väl sitter i bilen och kör, då känns det inte som att han påverkas utav det.
Hade han inte kört någon, var det inte någon... rallycross-tävling eller någonting annat var det i väg och kört också.
Jo, han håller på med något sånt också.
Men i alla fall så säger vi ju såklart stort grattis till han.
Mm.
Ja, faktiskt. Jag tror Pavel har... nu går jag tillbaka till Driftmasters-deltävlingen i Tyskland. Och hade liksom inte det blivit motorproblem eller slangproblem så hade han kunnat gått mycket högre också. Så att han, alltså det finns ju. Det finns ju mycket att ta av. Så att det, nej, vi har inte sett det sista av han.
Jag vill att han ska komma tillbaka hit och köra lite i Sverige, för han är fruktansvärt rolig att titta på.
Ja, jag vet inte. Han körde ju 2019.
Nej,
var det inte 18?
2018.
Gjorde han inte?
18 var det.
Nej, 2018. Ja, just det, han satsade på det, märker jag. Just det, så var det. I alla fall, vi hoppar raskt vidare till IDS, Irish Drift Series.
Också bara blev en deltävling.
Det kan ju inte vara kul att ta över en serie. Dra igång en massa hype kring det. Och sen bara se allting bara, nej.
Mm. Nej, för det började, och det ställdes ju in ganska sent också. För det var ju faktiskt så att det var ju på gång deltävling 2 då. Och då först så flyttar man ju den deltävlingen en dag från lördag till söndag. För att det var ju nya regler och grejer på gång då, coronarelaterat. Men det räckte ju inte med det då visades, utan hela deltävlingen blev inställd. Och sedermera även då den tredje deltävlingen då. Det var ju det där problemet då, återigen med tolkningar och vilka regler som gällde i Irland just vid det tillfället då, med folksamlingar i den här pandemin. Så de, jag tror att det var 6 personer eller någonting som var max och sådär, så att de skulle ju köra publikfritt och så, men det visade sig till slut att det gick inte och få ihop det där på något sätt. Och han släppte, Ed Powers som driver den där serien nu, och släppte ut pressmeddelande. Var säker på att jag har kämpat med tänder och naglar i ett försök att se till att de återstående rundorna i Irish Drift Series 2020 kan gå som planerat. Började där. Så att det har säkert varit en tuff tid för Ed. Men, och som sagt, som du sa då, Henke, att det är ju första säsongen de kör, så det är ju, måste ju ta riktigt hårt på de ekonomiska reserverna, men vi hoppas väl att det räcker till så att han kan överleva det här och få en möjlighet att driva en normal säsong åtminstone.
Ja, för att jag menar, alltså, dels då köpa över IDS, antar att det ligger pengar bakom det, och sen har du inte kört en säsong innan, så du har ju liksom ingenting i kassorna.
Nej.
Det måste ha känts.
Ja, men jag har faktiskt stöttat IDS lite grann. Jag har beställt mig en av deras hoodies i deras webbshop. Men du, Robban, var inte du med och stöttade med den här dekalen som man kunde köpa till för deras livestream?
Jag köpte en tisha och en klibba. Det är fan ingen styrning, tack och lov.
Nej, men. det skulle jag vilja ha sett. Jag skulle vilja ha sett Robban i Irland körandes.
Den styrningen har jag nog donerat till någon som vet vad de håller på med. Det har bara varit bortkastade pengar annars.
Till att börja med van att sitta på fel sida i bilen.
Ja, det går säkert att hitta någonting som har ratten på rätt sida av bilen. Jag kan väl låna en av deras postbilar. Men nej.
Men vi har varit med och stöttat dem med lite ekonomi i alla fall och hoppas att de kommer att överleva det här som sagt.
Ja, det är väl liksom, hela den här säsongen har väl varit i stort sett en enda lång för alla idrottsevenemang, speciellt motorsporten, att överleva. Och jag hoppas att de gör det så att vi inte får ett jättefall på evenemang inför nästa säsong, om det nu blir någon säsong av nästa år då.
Ja, ska vi svänga in på och prata lite grann inför 2021, vad vi tror om det. Det tycker jag. Det är ju jättesvårt att säga, men jag känner mig helt övertygad om att vi kan räkna med att ha restriktioner fram till halvårsskiftet, minst.
Jag har ju alltid varit liksom och trott på att det här kommer lösas ganska fort, men nu folk är ju helt, det är tydligen att folk är dumma i huvudet helt enkelt. Det är bara det hänger på, att folk är idioter.
Igår var det sista november, då var det högsta noteringen någonsin i antal fall här i Västernorrland. Ja. Högre än det var i våras.
Ja, vi har legat jättebra till statistiken innan veckan som kom nu. Mm. Och så här är det ju överallt i hela världen. Man tittar på när de hade Black Friday, att de inte liksom gick ut och lagstiftade hela världen om att idioter, ni kan köpa en tv någon annan dag.
Och sen dessutom kanske inte ens eget liv, utan du kanske får någonting med dig som du smittar till dem du kanske bryr dig om i senare skede.
Och nu tror jag tror inte det kommer bli någon säsong. Jag tror det kommer bli samma soppa nästa sommar som det varit i år.
Ja, det finns ju absolut en risk för det. Och
jag är ju lite grann så här, jag är lite grann så här. Pandemin är ungefär som en Rocky-film. Han blir nedslagen, man tror att okej, nu är det färdigt. Och på något sätt då så orkar han slå sig tillbaka och är redo för 12 ronder till. Liksom. Lite grann så känns pandemin som idag.
Tyvärr så resonerar ju väldigt många människor som Ivan Drago. If he dies, he dies.
Ja, där också, ja. Ja.
Jag står ju tyvärr i en butik vissa dagar i veckan och alltså, folk är ju sopslut i huvudet. Liksom, det skyltar överallt, tydliga restriktioner. Här ska du stå om du vill prata med mig. Nej, du ska sitta i knät på en, ta med fan.
Ja, nej, det är jobbigt på många sätt och vis. Man har ju äldre omkring sig också. Jag vet min faster bland annat, hon är 80 år gammal och hon sa, jag har inte tid med det här.
Nej, det förstår jag.
Hon vill vara ute och uppleva grejer. Hon vet att hon har inte jättemånga år kvar. Liksom. Hon vill vara ute och uppleva grejer. Hon säger, jag har inte tid att tappa 2 år på det här. Liksom. Men,
nej, precis. Hon har ju åldern emot sig.
Men om vi ska kika lite grann då, ungefär framåt som en vanlig säsong ser ut, så brukar den ju börja med Elmia och påsksladden. Och Elmia, de har ju redan, eller Bilsport är ju Bilsport Performance and Custom Motor Show. Världens längsta namn.
Förkortas Elmia. Ja. Ja.
De har ju gått ut nu och sagt att mässan 2021 kommer att bli digital. Och det är väl bra att man går ut och gör den redan nu. För det sägs ju självt att vi kommer inte att kunna samla 80 000 människor som det brukar vara där. På ett och samma ställe om bara några månader. Så att det är ju vettigt, för då har de ju dessutom tid att förbereda den digitala varianten lite grann istället och göra den så bra som det går. Men det är ju ingenting sagt om påsksladden vad jag vet.
Nej, jag har inte sett någonting heller faktiskt.
Nej. Det skulle ju inte vara omöjligt att dra ihop och köra en liten tävling och typ livestreama den och ha den som en del i den där digitala mässan om de skulle vilja det. Men som sagt, vi har inte hört någonting om det. Är det någon som vet någonting om det så får ni gärna kontakta oss.
Ja, sen så är det väl det att de börjar väl titta på att skärpa restriktionerna ytterligare. Och då får du ju inte ens ha mängden tävlande och så vidare.
Nej, nu är det här 2-5 april, så vi får hoppas att det har släppt lite grann till dess. Så pass.
Ja.
Men ändå, det är absolut. Det,
Jag är ytterst tveksam.
Vi kan ju lugnt säga så här, att det kommer ju inte bli en Elmia så som vi är vana att ha.
Nej, det vet vi. Ja, absolut. Elmia som vi är vana att se den är jag tveksam till 2022 faktiskt, eftersom det är ju en sån extrem folksamling. Där är det ju liksom svårt att ta sig fram för att det är så trångt med folk. Och det tror jag, även om det inte finns några restriktioner, så tror jag inte att folk kommer att vilja trängas på det viset så snart efter. Faktiskt.
Nej, vi pratar ju om, vad brukar de säga, 55, 60, 70 tusen?
Ja, ja, precis. Ja, 80 000 besökare totalt läste jag nu när de släppte det där. Men, ja.
Jag sa pessimistiska. Det är frågan om en 4-5 år kanske vi kan få återgå till det normala.
Ja.
Även om de börjar vaccinera folk nu så är det inte säkert att vi utrotar den så att säga.
Nej,
den kommer väl finnas kvar längre än så. Det är bara...
Jag tror det ligger flera år bort innan vi kan försöka återgå till någon form av... som vi hade det förut.
Ja, i alla fall innan man har fått bort alla effekterna av det. SDC då? Swedish Drift Championship.
Ja, där verkar ju hända grejer i alla fall. Eller jobbas på grejer i alla fall.
Det jobbas hårt. De jobbar ju stenhårt med att hitta en lösning för SM och RM då 2021. De för diskussioner med en extern promotor då. Så att de vill ju flytta över så att inte driftingutskottet kör.
Mm.
Har hand om det, utan det är en promotor som roddar i serien. Lite grann som Irish Drift-series kan man säga.
Mm.
Där då Ed Powers är promotorn.
Precis. Och det där har vi ju sagt flera år att vi har saknat, så att det där ser väl vi som en klart vettig utveckling. Då beror det ju på lite grann vem den promotorn är och så vidare, men ja, jag tycker det verkar lovande faktiskt.
Det måste ju till någonting. Vi kan inte begära att driftingutskottet ska slita ihjäl sig, för då kommer ju de att packa ihop och tacka för sig och inte vilja hålla på med det här mer.
Ja, men och sen, det går åt för mycket energi i utskottet att driva serien så att det är andra saker som blir eftersatta. Precis. Istället som de borde syssla med, för de ska inte driva serien. Det är inget annat grenutskott som sportgränsutskott som driver någon serie och sådär, utan det, de ska inte hålla på med det. Så jag ser det här som en helt naturlig utveckling. Problemet har ju bara varit att det inte har funnits någon som har velat eller kunnat ta det här. Men nu vet vi väl att de för ju diskussioner med en ganska stark aktör. Så att vi hoppas väl att det går i lås. Man är ju och försöker att klia dem på ryggen lite grann, de här människorna. Försöka få reda på lite grejer. Men jag har blivit... halvlovad att någon gång i mitten på december här så tror man att det kanske ska gå och komma ut med någonting. Så att då ska vi rycka tag i en eller ett par av de där människorna i utskottet och försöka prata med dem.
Det är väl liksom, jag ser det som en förutsättning för att SM ska kunna vidareutvecklas och ta nästa steg och bli liksom det den förtjänar att vara. De har inte varken de psykiska eller fysiska förutsättningarna för att orka med och rodda det här några fler år.
Nej.
Det är liksom inte bara, man ser de här, vi som snubblar på över de här stackars människorna på tävlingarna med jämna mellanrum, de har ju knappt tid att liksom säga hej i förbifarten. De jobbar ju fan nästan ihjäl sig.
Mm.
Och så ska det inte behöva vara.
Nej, och utskottet har ju en väldigt viktig funktion ovanför, som inte får bli lidande heller. Liksom.
Ja, deras funktion är ju inte att hålla på med det här.
Nej, den är ju övergripande. Nu så får vi ju se då på en gång att om de nu har någon lösning på gång här, men nu satsar de ju lite grann på tillökning också i utskottet, och där så har de ju efterlyst då folk som är intresserade av att engagera sig. Nu har ju det datumet gått ut tyvärr, det var väl 22 november eller någonting man ville ha in dem intresseanmälningarna till, men då så efterlyste man ju de som är intresserade av att jobba med utvecklingen av svensk drifting i stor eller liten skala. Kanske är du intresserad av att arbeta med utbildning, eller är du hellre intresserad av tekniska frågor eller ungdomsverksamhet. Så att det verkar ju som att man vill bredda kompetenserna, och det här med tekniska frågor och sånt där har ju Alexander Kvist jobbat med i flera år. Han fick ju lite avlastning nu med en ny adjungerad medlem i fjol, var väl det, och man ville tydligen bredda ut det där ytterligare och sådär. Och jag kan tänka mig att man också skulle vilja stötta både regionerna och föreningarna på ett bättre sätt, som det här med ungdomsverksamhet till exempel, och hjälpa föreningarna igång med ungdomsverksamhet. Så att, nej, jag tycker det ser riktigt lovande ut. Jag hoppas att de har fått något bra napp i den där efterlysningen. För att det är ju, vi vet ju att det är många som har väldigt mycket åsikter. Och det här är ju ett sätt att hjälpa till och föra driftingen framåt på ett väldigt handfast sätt rakt ut i verksamheten.
Oh ja, oh ja.
Har vi hört några siffror om hur många det är som har visat intresse? Eller det kanske vi inte har frågat.
Nej, det har vi inte frågat.
Jag tycker det är bra. Jag tycker det samtidigt är bra att de inte vill ha det här tillökningsprocessen på 9 månader, utan de vill vara snabbare än så. Det är bra.
Ja, precis. Mitt sätt att vara lite lustig där, att man inte ska behöva vänta 9 månader. Men nej, precis. Nej, utan det ska väl vara ganska snabbt. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt sig det där, men om de ska väljas in i utskottet på riktigt så måste de ju väljas in av förbundsstyrelsen. Så att det är ju en process som tar en stund. Men adjungerade medlemmar tror jag väl att de kan knyta till sig lite friare.
Ja, och sen kan de väl påbörja ett arbete innan de formellt sett så att säga blir invalda. Ja. Det går ju.
Men det kan ju vara bra att vara lite, vad man säger, lite trainee också och hänga med de här rutinerade tag som man ser hur de har liksom jobbat tidigare.
Ja, det finns ju en arbetsgång. Det är liksom inte bara gå dit och sätta, hej, nu gör vi så här.
Ja, visst. Tjoho, nu har vi en SM-serie.
Nej, för det där har man ju stött på i olika sammanhang. Jag tror jag kan berätta ganska fritt om det här, för att jag tror inte att vi har några gemensamma beröringspunkter. Men min sambo, före detta sambo, då var ju med i en liknande styrelse, eller i ett utskott kan man säga. Det är också i en organisation som hade med hennes kattuppfödning att göra. Och där så hade man ju också då inarbetade både dokumentationssystem och liksom sett hur man agerade och hur man hanterade ärenden som kom in. Och så kom det in en ny människa som hade ju tydliga släng av flera bokstavskombinationer och började ju och gjorde egna rutiner och liksom vände upp och ner på allt det där som var inarbetat. Och det slutade ju i att större delen av det där utskottet hoppade ju av, för att det vart ju en arbetsmiljö eller arbetssituation som inte var hållbar överhuvudtaget. Men det som, för liksom att komma in som ny och vilja förändra, det är väl ganska naturligt, för att man kanske ser förändringspotential samtidigt som man kanske inte ser riktigt alla utmaningar heller och varför saker och ting är som de är och varför man gör som man har valt att göra. Men man måste ju driva det där förändringsarbetet långsamt och liksom väga in alla möjliga saker. Att komma som ny och börja förändra och hitta på egna rutiner vid sidan av de ordinarie rutinerna är ju inte rätt sätt att lösa saker.
Nej, det känns ju som att det skulle potentiellt kunna skapa rätt mycket kaos.
Ja, och det gjorde det ju i just det där fallet. Och så att där slutar det ju katastrof. Så att vi får ju hoppas att de får in rätt personer, att personkemin de emellan i de som redan sitter i utskottet idag och de som kommer in nu då, är ju väldigt viktig.
Jo, för sen så ska man också komma ihåg det att föreningslivet har ju hållit på x antal år. Så det här är ju någonting som har stipulerats väldigt länge. Mm. Och det är ingenting man bara kastar bort och liksom förändrar hur som helst.
Nej, det är också intressant om man, där som jag har fått ibland, jag fick någon grej kastad i ansiktet när jag var ordförande i en annan förening, så här att men vi kan inte göra en sån här plan för verksamheten, för då är ju styrelsen låst inför kommande år. Ja, men vi är tvungna att ta fram en plan för kommande år, därför att det står i vad heter det?
Stadgarna.
Typ. Ja, i stadgarna, precis, att vi ska ta fram en sån där. Och liksom den här personen började, han lastade mig för det som stod i stadgarna. Stadgarna har ju gällt, alltså föreningen grundades 1942. Så att
det gick bra för den killen då.
Ja, så att man måste, det var också en sån där som ville förändra väldigt snabbt och väldigt mycket. Och det är inte alltid möjligt att göra det. Och det får man, inser man inte det så är man inte riktigt rätt människa.
Nej, precis. Alltså förändringsarbete är ju jätteviktigt. Ja, det är det ju. Men det är precis som du sa, att alltså skynda långsamt. Gatebildriftseries då?
Mm.
Har vi hört någonting där? Jag har sett någonting om att de i princip planerar vanlig säsong.
Ja, de har ju släppt alla datum i alla fall, och det är ju då som standardsäsong. maj, slutet på maj på Våler, 17-20 juni Mantorp Park, 27-29 augusti Rudskogen och 24-26 september Mantorp Park. Det är ju gatubilregistreringsdatum, men det är också dessutom Hovedfestivalen i juli på Rudskogen också.
Ja, precis. Ja.
Men det lär vi nog få se, som sagt. Så, ja, vad vet vi?
Men nu har de har ju ändå ett scenario de kan backa tillbaka till.
Mm. Du tänkte som på det som var planerat för i år?
Ja, med gatubil track days.
Mm.
Att de kör så istället då. Så de kan ju ganska snabbt sadla om.
Ja.
Och gatubil har ju inte, det är inte första andra året de kör de här grejerna heller.
Nej. Nej, och vi såg ju nu att det funkade ju bra när Max och gänget körde de här gatubil track days och med drift series deltävlingarna på egen hand utan att norrmännen var här och hjälpte till. Så att det funkar ju. Så att, ja, vad vet vi? Vi kanske får se den där lösningen med någon deltävling i Norge och någon deltävling i Sverige och en final här på Mantorp igen då, om det släpper då framåt hösten eller någonting, vad vet man. Men jag ställer mig väldigt, väldigt tveksam till att det blir en vanlig säsong i alla fall.
Nej, alltså jag tittar man nu så, nej, då kommer det nog inte bli.
Jag tycker personligen att den här säsongen som var, alltså gatubil, vi som är där och, vad ska man säga, jobbar, det var ju väldigt uppskattat ur min synvinkel i alla fall. Att det var väldigt lugnt och städat, det var bara tävling och ingenting annat. Mm. Jag tyckte det var de bästa gatubilen, jag har inte varit på så många, men det var de absolut bästa gatubilen jag någonsin varit på.
Men jag brukar ju hänga rätt mycket med dig när du är på gatubil, och jag kan säga så här, Robban, att det är inte oss gatubil går runt på.
Nej, det är inte det alltså.
Nej.
Vad fan.
Nej, det är inte, verkligen inte vi.
Det är alltså inte gratis akkrediterade fotografer. Nej. Fan.
De här, vad heter de, Möllers, eller vad heter de som har restaurangen där på gatubil, de tjänar ju lite pengar på oss, för dit går vi ju gärna och äter.
Fast
och så.
Inte om de fortsätter bara hamburgertallriken.
Nej, då blir det slut på det förhållandet. Men i övrigt så men så att vi hoppas ju att de kan få det och gå runt på något vis, att de åtminstone kan överleva. Jag förstår ju att man inte gör någon förtjänst på de här track days, för det är ju färre tävlande och ingen publik och inga festivalpass och ingenting sånt där. Men vi hoppas väl att det ska gå så att de klarar sig åtminstone.
Ja, det är ju publiken som drar in pengarna. Så är det ju.
Ja, vi får se.
Driftmasters European Championship då?
Mm.
Har ju, alltså, om vi tar då 2020, så var ju de så här, bara, nej, vi kör. Sen hörde man inget mer.
Nej.
De låg ju väldigt långt bakåt med att publicera saker och ting.
Ja, där var väl vi, tror jag, Stefan Lindgren var väl på och stötte lite grann på dem, att de var tvungna att gå ut med några nyheter och så, då när de hade skjutit upp första deltävlingen, eller hur det var. Men nej, de sa inte så mycket då. Men nu då så har de ju gått ut och sagt, det tyckte jag faktiskt var ett litet lustigt sammanträffande, att samma dag som Driftmasters gick ut och sa att as positive news starts to spread about 2021, we're patiently waiting on the sidelines. Att nu kommer det goda nyheter om 2021 här. Nu står vi vid sidan
och
är ja, visst typ i startgroparna. Så samma dag så skriver Dagens Nyheter om regeringens krissamordnare Elisabeth Backteman, som säger: vi får leva med viruset under hela nästa år. Samma dag liksom.
Alltså det, kan man tänka sig en sån här smäll med öppen handflata, så att det smackar i hela huvudet liksom.
Ja, vi får se. Och det är ju naturligtvis ingen som vet vem som får rätt av dem, men vi måste ju försöka ha lite positiva tankar också i stort. Vi får inte deppa ihop alldeles, men är det någon som ska deppa ihop så tycker jag det är Demek faktiskt. Nej, men det är ju den serien som har de allra största utmaningarna när det gäller det här, eftersom det är, man har ju kört i 6 olika länder, och jag har för mig att man har deltagare från ett 30-tal olika länder.
Ja, det måste ju vara en mardröm.
Alltså, det är ju massor med resor som, jag menar, resorna i Demek är ju en utmaning vanliga år.
Mm.
Mm. Och än mindre om det liksom... Ja, i år gick det ju inte alls nu då, i princip, men om det blir en halv vanlig säsong 2021 så kommer ju resorna till DMK vara utmanande ändå. Så att jag är otroligt tveksam till att det blir något mästerskap av det där, utan att de får köra något liknande som de gjorde i år eller någonting. Det...
Ja, men för det är ju restriktioner. Du får inte resa hur som helst, när som helst.
Nej. Och att det ska lätta så att personer från 30 länder ska kunna åka runt i 6 olika länder i Europa. Ja, svårt.
Vi får väl leva med en till säsong med simdrifting.
Mm.
Däremot så har väl Formula Drift lite lättare där. För det är ju, eller lättare, men det är ändå ett och samma land.
Ja,
ett stort land, ja. Mm. Men...
Nej, vi har ju sett att de har haft utlänningar där också. Fredrik Åsberg har ju varit där hela säsongen nu och kört och... Och Jonathan Castro, och det är en del andra också som har varit där. Så att de har ju bara fått hålla sig där hela säsongen. Men så jag ser nog att det finns väl en ganska god chans ändå att Formula Drift lyckas genomföra en säsong, det tycker jag.
Ja.
Däremot så tror jag nog att det kan komma att bli någonting liknande den här säsongen, att de kör med såna här dubbeltävlingar. Vilket inte nödvändigtvis är en nackdel, kan jag tycka.
Nej, inte alls. Det har ju varit mer drifting än vad vi sett på hela säsongen på andra ställen.
Sen kan jag väl kanske tycka att de kunde göra banorna lite mer genomtänkt, så att de går att vända på väldigt lätt, eller att de startar dem på olika ställen eller någonting, så att det blir någon variation mellan lördags- och söndagstävlingen.
Det blir lite för mycket tryckt med liksom dubbeltävling på exakt samma sträckning.
Ja. Men också någon form av kval vill man väl ändå in i det hela?
Ja, jag fattar egentligen inte varför man strök kvalet.
Ja, det där kvalgrejset, det... Alltså kvalgrejset, det får rysning av.
Ja, men den orsak jag hörde, det var väl att de försökte ju banka in 2 tävlingar på en här, eller rättare sagt, de kör väl 4 tävlingar på en här. De kör väl 2 Pro 2 där också?
Nej, de kör bara en sån, så det är 3. Ja,
men det var väl det var tidsaspekten som gjorde att de var tvungna helt olika skita i kvalet. Det gick inte att köra 2 stycken såna här tävlingar samma helg och ha kval också.
Nej, det
men
kan
då man kunna haft ett kval för bägge. Kan man ju haft då.
Ja, men titta på IndyCar. De är ju lite vassa på att hitta på grejer. De har ju kört... kval där de har kört 2 snabba varv. Det ena varvet gäller första tävlingen och det andra varvet gäller andra tävlingen.
Ja. Ja.
Men sett då att ditt bästa resultat, det är kvalresultat för tävling 1 och ditt näst bästa resultat, det är kvalresultat för tävling 2. Det är lika för alla.
Ja,
och sen kanske haft då 3 kvalrepor.
Ja, eller ja, kanske. Så att ja, det
du finns kanske då. Kan du skaffa alltså poäng i 2 då.
Mm. Hela det här med dra kvalet ur en hatt som det känns de har gjort i år,
Nej, det har ju varit att de har mötts tidigt vissa och sådär, och som borde ha mötts mycket högre upp om man tittar på hur de har kört. Så att nej, jag är inte heller alls överens med det.
Om vi går in på James The Machine Dean då.
Vad han bestämmer sig för att göra och inte är ju ändå lite intressant, eftersom han är så pass dominant som han är. Mm. Han har ju synts hänga en del med Kristaps Bluss. De gjorde ju någon video bland annat när de var i Riga och tävlade. Och han kör ju en HGK nu och sådär. Och min känsla är ju att de kommer att bilda någon slags HGK-team 2021. Men... Då är ju frågan vad de ska köra för någonting. Och Formula Drift och DMX är ju 2 av alternativen. Men han nämnde ju även i någon senare YouTube-klipp här din att RDS också kanske kunde vara ett alternativ. Alltså ryska serien.
Ryska serien har ju Bluss kört nu va? Mm.
Ja, i den ryska serien har han ju fixat en jävligt schysst bil att köra i alla fall.
Ja, ladan. Precis. Och Bluss har ju tävlat där nu, så att jag vet inte, vi får väl se. Jag hänger inte med riktigt RDS, får jag väl erkänna, så att för min del skulle det väl vara lite synd om James Dean åkte över och körde dit där borta, men
Ja, för det är inte alldeles lätt att få tag på info därifrån.
Nej.
Måste jag säga.
Roliga skulle ju kunna vara om man åkte till Japan egentligen och gjorde en satsning på en säsong där borta och försökte att vinna där och kunna ta hem mästerskap i Japan, USA och Europa.
Då måste man kunna få titulera sig världsmästare om man har tagit hem alla de tre titlarna.
Mm.
Men innan han får titulera sig världsmästare, då vill jag faktiskt se att han länkar ihop en bana med den där radan.
Men han har ju gjort då. Det. De svetsar ju diffen, så nu går det ju att länka ihop grejerna. Han var ju körde på någon lastbilsparkering bland en massa svindyra nya lastbilar, så att ägaren i parkeringen höll på att få en hjärtattack. Det är ingen diskussion om att man är duktig på att sitta bakom ratten om man lyckas få den där. Alltså, jag känner folk som åker gräsklippare med mer effekt än den där. Det är ju en kasse bajs på djur helt enkelt. Hur fan lyckas man överhuvudtaget få den och släppa på ett djur, än mindre drifta med den? Nej, det är hatten av.
Ja, det är nästan så att, vet du, gräsklipparen på Mantorp när vi livepoddade.
Ja, där kom den. Värre. Jag tänkte väl jag också.
Nej, men hörrni. Ska vi ta och droppa den här bomben då, kanske?
Ja, droppa bomben. Eller avsluta för dagen, tänkte du kanske.
Jag tycker vi lägger ner det. Jag vill gå och sova nu.
Mm.
Vi har väl inte så mycket mer att prata om just nu?
Nej, det har vi inte.
Det kommer inte mycket nyheter i ett flöde. Men börjar man lyfta på stenar och greja dona, så kommer de.
Ja, det finns. Som sagt, vi kommer att försöka att spela in med Rickard ganska snart. Vi kommer att spela in fler intervjuavsnitt och sådär, så att vi kommer att finnas tillgängliga för er som vill lyssna i etern, och vi kommer att göra vårt allra bästa för att det ska bli intressanta avsnitt, och det kan bli några sådana här utbildningsavsnitt också emellanåt, som det som vi publicerade nu senast om tävlingsdrifting.
Mm.
Inte för alla att lyssna på, många av er kan ju allt det där redan, men för de som är kanske lite nya titta på det här eller så där, så kan det vara lite intressant att få lite bredare förståelse för hur tävlandet går till.
Frågor dyker alltid upp, så är det ju. Och då kan man också, då om man nyss har hittat våran eminenta podd, då kan man ju gå tillbaka och lyssna på tidiga avsnitt.
Ja, det kan man göra. Vi har mycket bra bakåt, tycker jag, som är värt att lyssna på, de som inte redan har gjort. Och ni som har lyssnat kan väl välja ut något favoritavsnitt att lyssna igen.
Och med den bomben, då tycker jag faktiskt att vi sätter punkt.
Mm, det gör vi.
Ja. Till nästa gång allihopa. Ha det bra. Tjena.
Hej då.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Besök oss på driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Om du har en gäst eller ett ämne som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mail till oss på driftpodden@gmail.com. I avsnittet idag har du hört programledare Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.